Hej och välkommen till podden På tiden. Special, helt och hållet, skulle jag tro i alla fall, om min kollega Christer Sturmarks bok Upplysningen i det 21 århundradet.
Just det.
Kom för en månad sedan ungefär.
Nepotismpodden.
Det här är nepotism extra i podden På tiden.
Oerhört roligt att få podda och så här fullständigt självupptaget ett helt poddavsnitt.
Ja. Ja, men du var ju helt överens om själv att det här var en bra idé, eller hur?
Ja, absolut. Jag var helt överens med mig själv om det.
Ja.
Och dig också faktiskt.
Ja, jo. Det här är lite testamentet din bok, uppfattar jag den som. Och tjock som bara den är den.
Som en bibel.
Ja, det var ju märkligt att du kommer att tänka på just det. Och ja, egentligen är det ju rätt så anspråksfullt att säga att jag, Christer Sturmark, ska nu berätta för världen vad upplysning är för någonting och jag ska liksom rätta till det som inte funkar och sådär. Men har du tvekat lite grann över att slå till med de där förväntningarna? Jag är ljusets riddare.
Ja. Nej, alltså jag funderade fram och tillbaka på titel, men det är ändå så att jag spänner över ganska brett fält i den här boken trots allt. Jag pratar liksom om allting ifrån grundläggande kunskapsteori, vetenskapsteori, vad är vetenskap egentligen och så här, till någon form av beskrivning av en värld som är på väg att falla sönder under fanatism och fundamentalism och New Age och vidskepelse. Och vad jag tror är liksom vaccinet mot detta. Sen inser jag att den här boken kommer ju inte förändra särskilt mycket. Men jag tänker att om den bara förändrar en människas sätt att förhålla sig till de här frågorna så har jag vunnit.
Nej, det där låter så ödmjukt. Så det är någonting som inte är riktigt äkta när man säger så här.
Nej, men jag ska berätta för dig någonting som är rätt kul. Jag fick för ett tag sedan ett mejl från en ung kille som sa att han hade varit katolik och varit engagerad i den katolska kyrkan och lämnat den på grund av att ha sett, jag har dels läst lite som jag har skrivit och sen sett debatter på YouTube och sådär. Och det är klart att man blir väldigt glad över ett sånt mejl därför att det har berört en person. Och jag har fått några sådana mejl från personer som faktiskt har lämnat religiösa sammanhang. Någon från Livets ord förresten var det, tror jag. Och så vidare.
Och vad var motivet då? Vad var det som gjorde att de inte tyckte om i sin egen gamla mentala miljö?
Jag tror gemensamt för de här personerna som har berättat sådana berättelser för mig är ju att det har skavt. De har känt att jag kan inte tro på det här fullt ut som ju så att säga praktiseras och hela tiden bejakas i de här rörelserna. Det varierar ju, jag menar inte alls att jämföra Livets ord och katolska kyrkan, va? Det är två helt olika kontexter. Men det är ändå så att man ska tro någonting specifikt om man är med där. Så upplever de det i alla fall. Sen kan man diskutera om det så lite.
Men det kan ju dels handla om att de faktiskt upptäcker att de egentligen inte tror, men det kan också ju möjligen vara om de tycker att konsekvenserna av den rörelse man tillhört är för negativa.
Så kan det vara, så
eller att de har upptäckt hyckleri eller maktmissbruk.
Och du vet, jag tror inte att det är så att säga en bok jag har skrivit faktiskt är, liksom, så att säga, totalt transformerad deras förhållningssätt, utan det är antagligen så att det har skavt en längre tid, va? Men det kan vara det som får dem att liksom ta steget.
Du har tryckt på några känselkroppar liksom,
ja.
Där.
Ja. Men sen är det ju generellt så här att vad jag försöker beskriva, alltså första delen av boken är ju en slags lärobok i konsten att tänka klart. Och andra delen är ju det här mer politiska upplysningsmanifestet. Och det är klart att den handlar ju om hur jag skulle vilja att det var. Det är ju inte så att jag tror att det är så eller blir så nu. Därför att tyvärr har jag en ganska pessimistisk syn på läget i världen just nu. Det går, i många avseenden går det åt fel håll, va? Men det här är ändå mitt sätt att försöka. Jag har jobbat med de här frågorna i den svenska samhällsdebatten i 10 år nu. Och det här, jag har ju förstås lärt mig en massa under de 10 åren. Jag vet mycket mer om det idag än jag gjorde när jag började.
Ja, men du lät ju självsäker redan när du var ny som humanistordförande. Eller har du menat att du har samlat på dig eller varit lite gesäll i 10 år nu, minsann?
Jag har lärt mig ett och annat under 10 år. Så det här är ju liksom ett sätt att samla mina erfarenheter och mina tankar från 10 år. Så här,
ja, men du behöver nämna faktiskt att den är inte helt skriven från scratch. I och med att du kom ut med Tro och vetande 2.0 för
2006.
Ja, just det. Mm. Och det här, visst har den ju vuxit till sig rejält, boken, sedan dess då. Men visst, så du var redan då, du var tidigt ute, då hade du bara varit ordförande i Humanisterna, om nu det är en viktig sida här, i ett år.
Mm, stämmer. Nej, men Och jag började nog skriva den boken redan innan jag blev ordförande här för mig. Men det är riktigt, jag har framförallt återanvänt en del av läroboksbitarna. Alltså att när jag går igenom vad är grundläggande kunskapsteori, vad innebär den vetenskapliga metoden och sådär. Jag har i och för sig utvecklat pedagogiken lite grann, jag har lite mer exempel och så. Men den läroboksdelen är ju, jag lär ju ut samma grund. Alltså vetenskapsteorin har inte ändrat sig särskilt mycket på 10 år. Och inte kunskapsteorin
nej,
heller.
Nej, och jag tänkte på det. De kunskapsteoretiska delarna här är intressanta. Och jag har inte mött det under min skoltid som jag minns det. Och inte heller journalistutbildningen. Och så att detta med att faktiskt resonera om vad som är kunskap och vad som inte är kunskap. Och, och på vilka grunder man ska anse att man har ett vetande eller inte. Mm. Det känner jag att det har varit ett tomt fält för väldigt många människor i debatten. Inklusive de som tar stor plats i det offentliga samtalet.
Mm. Nej, men så är det ju, va. Och speciellt inom skolans värld och skolpedagogikens värld så har man ju haft ett ganska flummigt synsätt, tycker jag, på vad som är kunskap. Och vad som är giltiga källor till kunskap. Och det är mycket snack om att all kunskap är en konstruktion, du vet, och det är en gemensam överenskommelse. Du vet, det här är sanningsrelativistiska, postmoderna förhållningssättet.
Men du, var ju fördelningen mellan fakta och åsikter i din egen bok?
Del 1 är fakta och del 2 är åsikter. Nej, men skämt åsido, del 1 är ju en genomgång av grundläggande kunskapsteori och vetenskapsteori. Det är inte åsikter. Sen är det ju så att det finns ju filosofiska förhållningssätt som skiljer sig från mitt. Så att jag pläderar ju för, så att säga, en filosofisk skola, om man så vill, va. Men givet den så är det inte åsikt utan fakta i den delen.
Men du lyfter fram också ett antal filosofer och tänkare. Du har ju uppenbarligen läst alla de här. Du uppfattar det som rätt beläst när jag ser alla citat. Då. Du kan sammanfatta Aristoteles och Platon.
Ja, nu ska vi inte överdriva. Men jag har ju varit filosofinörd sedan jag var tonåring. Men det är inte så att jag har gått igenom alla klassiska filosofers
verk. Men det är lite crash course är det ju i alla fall. Om ett antal filosofer.
Framförallt så har jag ett kapitel som går igenom liksom vilka filosofiska tänkare från antiken och framåt har liksom lagt grunden för den världsbild som jag pläderar för, och den livsåskådning, sekulär humanism, som jag pläderar för. Så det har jag ju. Det är en slags crash course i idéhistoria, filosofisk idéhistoria. Men sen är ju andra delen av boken naturligtvis en åsiktsdel i den meningen att jag faktiskt pläderar för en upplysning och en uppvärdering av förnuftet och det sekulära projektet. Det kan man ju ha olika uppfattningar om.
Ja, det är ännu mer opinionsbildande i den andra delen, och det är lite mer folkbildande, kan man säga, i den första då. Men ett kapitel heter ju Jag tror jag vet om verklighet, kunskap och sanning. Och det här med ordet tro, bara där har det gått troll i det lite grann. Ja. Sen finns det ju de som tycker att du och andra sekulärhumanister är lika fanatiska som andra troende. Eller ni är troende som alla andra. Hur ser du på det?
Nej, men vad jag försöker göra i det kapitlet är att reda ut de här begreppen. Alltså, som i alla filosofiska samtal måste man börja med att etablera en begreppsapparat. Därför att annars kan man inte tala. Om det man inte har definierat kan man inte tala, för att travestera Wittgenstein. Va?
Inte vettigt i alla fall.
Nej, inte vettigt, va. Och då är det ju så att själva begreppen trovetande har människor väldigt röriga uppfattningar om vad den betyder. Och jag säger ju ganska tidigt i boken att det finns ingen motsättning mellan tro och vetande. Jag kan tänka mig att några hoppar till där, va. Men det beror ju på att jag där talar om tro som kunskapsteoretiskt begrepp, inte som religiöst begrepp. Och tro som kunskapsteoretiskt begrepp betyder ju bara att man har ett försanthållande. Jag gör ett försanthållande om världen. Jag har en uppfattning om hur det förhåller sig.
Men inte ens ordet försanthållande tror jag att 50% av allmänheten har i sitt aktiva ord för det.
Nej, men låt mig säga så här då. När jag talar om tro där så menar jag tro i betydelsen jag tror att det kommer regna imorgon. Jag tror att Paris ligger i Frankrike. Jag tror att jorden är rund. Eller jag tror att jorden är platt. Det är olika kognitiva försanthållanden. Minst ett av dem är felaktigt, som jag just nu sa. Mm. Men det är kognitiva försanthållanden, det vill säga det är trosatser. Och i den meningen så är det ju så att tro och vetande är samma sak. Därför att vetande betyder egentligen bara att man tror någonting på mycket goda grunder.
Jag tänkte på det, är väldigt många som kallar alla sekulärhumanister för ateister, för det är liksom lite lättare att klämma till ateister. Och så är det många som har uppfattningen att om man är ateist, då anser man sig vara så 100% säker på att det inte finns någon gudar, så att man, ja, det finns inget tvekan alls. Men du beskriver att inte tro att Gud finns på ett lite mjukare sätt.
Ja, jag säger ju då att vara ateist betyder att jag tror att Gud inte finns. att vara agnostiker betyder att jag inte tror någonting. Jag tror varken att Gud finns eller att Gud inte finns. Jag tror ingenting i frågan. Men att vara ateist är ju förstås ett kognitivt församtalande. Jag tror att det förhåller sig på ett visst sätt, nämligen att Gud inte finns. Men det är helt kunskapsteoretiskt omöjligt att så att säga, bevisa icke-existens. Och det gäller icke-existens av alla tänkbara objekt. Ett gudsobjekt, eller snömannen, eller liv på en annan planet, eller vad som helst faktiskt.
Så att, inte bevisa att det inte finns ett isberg inne på ICA Maxi just nu, till exempel.
Nej.
Men för att många uppfattar nog kanske att ateister anser sig veta att Gud inte finns.
Ja, och det är ingen ateist som vet. Lika lite som någon teist vet det. Ingen teist vet det heller, va? Det brukar de däremot säga. Många teister som jag har debatterat mot säger att de vet att Gud finns. Och de är betydligt mer dogmatiska än vad ateister har anledning att vara. Men får jag säga en sak till om tro och vetande? Och det är det att jag sa ju tidigare att vetande, eller tro är en förutsättning för vetande. Och det är ju faktiskt på det här viset att om du säger i vardagsspråk så här att jag vet att Paris ligger i Frankrike. Då skulle vi säga att du har kunskap om att Paris ligger i Frankrike. Men en förutsättning för att du ska kunna ha den kunskapen är att du tror att Paris ligger i Frankrike. För om du inte trodde det så har du inte den kunskapen. Så i den meningen så är alltså tro en förutsättning för vetande. Det har ingenting med religiös tro att göra. Och därför blir jag lite provocerad när man i debatten säger så här att ja, ni ateister som de gärna säger istället för sekulära humanister, det är ju också en religion det ni håller på med. Liksom. Er ateism är också en religion. Och det menar jag att då använder de just att säga, tro och religion i den här religiösa meningen. Och då menar jag att det är som att säga att inte spela fotboll är också en sport. Eller att inte samla på frimärken är också en hobby. Va? Och det är inte hållbart.
Men du, varför säger de så här, det är också en religion? Det säger alltså då religiösa. Tycker de att de har klämt åt oss, sekulära humanister då? Och där fick jag in den riktigt och sådär.
Ja.
Jag har aldrig förstått det. Och inte om det är beröm eller kritik.
Jag har faktiskt en hypotes om varför de säger så. Eller varför de säger ibland också att ateism är en livsåskådning eller livshållning och sådär, vilket ju inte är heller. Och det är ju, tror jag, beror på att vara gudstroende, åtminstone om man är praktiserande religiös, att vara gudstroende är naturligtvis väldigt centralt i det livet. Att tro på Gud och aktivt vara religiös är en central sak i livet. Då tror de antagligen att det måste vara lika centralt att inte tro på Gud, eller rättare sagt att tro att Gud inte existerar. Men det är det naturligtvis.
Det är liksom på samma plan men på andra planhalvan för dem att vara ateist, och då tror de att det så att säga är väldigt mycket saker som är symmetriskt fast motsatt då ungefär.
Man tror liksom att vi hänger upp en massa saker på att vi är ateister, men så är det ju inte. Att vara ateist är ju liksom en bagatell i sammanhanget. En liten pusselbit. Däremot att vara sekulär humanist är ju så att säga ett övergripande förhållningssätt. Det är ett reflekterat förhållningssätt, existentiellt och moraliskt. Men att vara ateist är inte det. Det är bara en hållning i en enda fråga.
Men du, vi som är organiserade sekulär humanister, jag är ju själv det också, det säger medlem i humanisterna, vi är ju förbaskat få. Det är inte det 5-6 tusen någonting sånt där?
Jo,
och så har vi 5 miljoner då som tillhör Svenska kyrkan, och så har vi jättemånga som är med i muslimska församlingar och så vidare. Vilken liten spillra det är som är sekulär humanister.
Jag tror att det hänger ihop med några saker. För första så är det ju så att humaniströrelsen i Sverige får inte samma support ifrån samhället och staten som
det är andras fel,
som andra livsåskådningar får. Nej, men det är en så att säga en ojämlikhetsaspekt faktiskt, där svenska staten delar ut ganska 70 miljoner om året till andra livsåskådningsorganisationer, buddhister, muslimer, kristna, men fortfarande förvägrar den hjälpen till en humaniströrelse. Och i Norge till exempel, där man har fått ett sånt stöd sedan 80-talet, så har ju den norska humaniströrelsen vuxit till ungefär 80 000 medlemmar.
I detta lilla land.
I detta lilla land, va? Så jag tror nog att alltså, de får 60 miljoner om året från norska staten.
Men också är de liksom duktigare eller snyggare eller roligare?
Ja, snyggare kanske. Men framförallt så gör de gör faktiskt samma saker som vi, och de tar samma ställning som vi i den politiska debatten och sådär. Sen ska man komma ihåg att om man tittar på humaniströrelsen internationellt, så är det ju så att å ena sidan så är det nog många som upplever att Sverige är så sekulärt så att man behöver liksom inte organisera sig om man sympatiserar
med just det här. Segern är redan vunnen.
Segern är redan vunnen, precis. Ja. Va? Och mitt kontrasvar mot det är ju att Det är som att säga att man behöver inte gå med i Amnesty i Sverige, därför vi har ju inga politiska fångar i Sverige.
Så dödsstraff är inte aktuellt,
känns det som. Nej, precis. Och, så att gå med i Amnesty är ju liksom en solidaritetshandling i förhållande till internationellt, till en global situation. Och det är ju samma sak med humanisterna, därför att globalt så är det ju i många länder livsfarligt att vara sekulär humanist. För en vecka sedan så mördades en tredje sekulär bloggare i Bangladesh, alltså. Jag har själv träffat en av hans vänner som flydde till Sverige här och höll sig gömd under flera månader, som nu har fått asyl i Tyskland. Han lyckades komma ut ur Bangladesh innan han blev mördad, men flera av hans vänner är alltså nu mördade. Och så är det ju i många andra länder, att du kan inte vara en sekulär humanist, därför det är livsfarligt.
Är det så? Alltså, ja, det finns ju, jag menar, det är en bestånd komponent av solidaritet då när vi organiserar oss i Sverige, trots att här är inte liv och lem hotat normalt sett. Men från kritikerna då så tycks man inte förstå eller att det faktiskt är någonting större, utan det blir nog väldigt blågul, lite inom isolerad debatt rätt mycket här, eller hur?
Ja, så är det
va. Ungefär som när tidningen Sans första nummer då med en kvinna i burka på omslaget. Det var ju islamofobt direkt, och då sa man, ja men det är klart att islamofobt för att det här problemet, vi har ju inte de här problemen i Sverige.
Nej, precis. Jag minns så väl att jag debatterade i Aktuellt med Helle Klein. Hon sa så här, men det är helt obefogat att ha en sån bild på en svensk tidning. Men snälla någon, våra artiklar handlade inte om Sverige. Det här var ju ett temanummer om kvinnoförtryck inom de abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam. Och vi hade exempel från de tre religionerna i flera artiklar i tidningen. Och burkan är ju förstås en väldigt visuell symbol för detta förtryck.
Ja, och kvinnoförtryck har vi nog i Sverige också.
Det har vi i Sverige också.
Det har läckt ut.
Men sen är det ju så att, bara för att hålla kvar vid det här med humaniströrelsen i Sverige, det är ju så att vi liksom inte är färdiga. Det är inte så att vi är färdiga här, som man kan tro. Jag menar, vi tillåter fortfarande religiösa friskolor i Sverige. Även extrema sekter får ha friskolor här. Vilket är ett grovt övergrepp mot barns rättigheter. Vi har ju precis varit ute i en stor debatt och annonskampanj i DN bland annat och Svenskan. Där ju många har reagerat på humanisternas kampanj för barns rätt till religionsfrihet. Och så har man då medvetet eller omedvetet misstolkat och sagt så här, jaha, ska inte få föräldrar få uppfostra barn i sin egen tro? Självklart ska de det, så länge det inte är, liksom, är ett övergrepp mot andra mänskliga rättigheter. Men det vi säger är att samhället, staten, offentliga institutioner och så vidare, ska inte förhålla sig till barn som om de redan är stämplade med en religiös livsåskådning, eller någon livsåskådning alls. Alltså man kan inte tala om judiska, kristna, muslimska barn lika lite som man kan tala om ett marxistiskt barn som är 6 år gammalt bara för att föräldrarna är aktiva marxister. Och detta har jag ju försökt säga då till Anita Goldman i radion och i DN. Och jag vet inte om det har gått fram riktigt.
Man kan inte vara nog övertydlig. Men du, synen på vetenskap är också någonting som du betonar väldigt mycket i boken här. Vad är vetenskap? Om teorier, härledningar och vetenskapens väsen. Och det där beskrivs ofta som att det är en slags fundamentalistisk tro på att det som gör sig vetenskapens namn, det är alltid rätt. Men alla andra ingångar till kunskap, det är alltid fel. Mm. Det låter inte så öppet, va? Det låter snarare väldigt auktoritetstroende. Sådär.
Mm. Och det beror ju på att det där är en hel misstolkning.
Och vetenskapliga undersökningar leder ju ibland till fel kunskap, som är käpprätt fel, som de säger. Mm. Så att hur kan man vara så troende på vetenskap då, om man tittar på hur det har gått?
Alltså i boken försöker jag göra upp med några missförstånd om vetenskapen, missuppfattning om vetenskapen. För första så sysslar inte vetenskap med sanningar överhuvudtaget, utan vetenskapen sysslar med, för första så är vetenskapen en metod. Det är inte ett svar, utan en metod. En metod att undersöka verkligheten. För andra så är det så att vetenskapen levererar bara mer eller mindre välbelagda hypoteser eller teorier, eller modeller om man så vill. Och så att vetenskapen sysslar inte med sanningar. Det går inte att säga att en vetenskaplig förklaring är sann. Det är liksom en meningslös utsaga. Utan det man kan säga är att en vetenskaplig förklaring eller teori är tillräckligt bra för att vi ska kunna tillämpa den och bygga broar eller bygga röntgenapparater eller bygga rymdfarkoster och så vidare. De underliggande teorierna, de kan mycket väl modifieras i framtiden. Men det är ju inte så att vi förändrar vår teori om gravitationen så mycket så att rymdraketerna plötsligt inte kan lyfta längre. De som tidigare kunde lyfta. Förstår du? Så att tillämpningarna är ju sanna. Men vetenskapliga modellerna, om de är sanna eller inte, det är, liksom, det går inte att, det är en meningslös fråga skulle jag säga.
Ja, men det är nog inte så som vetenskapliga rön tolkas och beskrivs i allmänhet.
Nej.
Forskarna har slagit fast, ja. Nu vet vi säkert.
Och det beror ju på journalistiken snarare än vetenskapsmännen och kvinnorna är rädd.
Ja.
Så det intressanta är, förstår du, Staffan?
Det är kanske därför som så många forskare tvekar att ställa upp,
ja, så kan det
för
vara.
Journalister.
Men det intressanta är ju att när vi kritiseras för att ha någon övertro på vetenskapen, så tror jag det är så att vi har mindre övertro än vad folk i allmänhet har. Alltså, vi som intresserar oss för vetenskaplig metodik är väldigt medvetna om att vetenskapen är ett ständigt provisorium. Så förstår du, så att det är snarare tvärtom, va? Däremot vad vi säger och jag säger i boken, det är att den vetenskapliga metoden är hittills den bästa metoden. Ingen annan metod för att undersöka verkligheten har fungerat bättre än den. Så that's the best we got. Det är det bästa vi har, va? Och den har lett till rätt mycket framgång trots allt, va?
Men om du tar en sån sak som till exempel strålning från mobiltelefoner eller kraftledningar, där de med vetenskapliga metoder så har man sagt att jo, men det kan vara en viss påverkan på delar av hjärnan eller något sån här membranområde av vissa kraftfält. Men vi har inte kunnat se liksom att det är sån, så att man kan säga att det är skador eller är direkt allvarligt. Men med en viss påverkan, ja, men inte skadligt. Det är inte en ganska okej sammanfattning. Och då har ju då slutsatsen hos de flesta är att du kommer fortsätta att ha förskolor inte så långt ifrån en kraftled. Vi kan fortsätta att ha mobiltelefoner och så vidare. Men andra säger så här, ja, men vi vet ju inte säkert. Det skulle ju faktiskt kunna vara farligt. Det kanske kommer fram om 30 år att det är jättefarligt. Men är man då väldigt vetenskapslojal, då säger man så här, nej, vi har inte grund för att säga det idag, alltså så kan vi fortsätta ringa. Är inte det ändå ett litet dilemma där, eftersom vi vet ju inte vad vi som blir känt om 30 år?
Nej, men alltså det är alldeles riktigt. Jag skulle säga att de har i princip rätt. Det är bara det att då kan vi inte göra någonting överhuvudtaget. Därför att det är ingenting som vi vet med
säkerhet. Om man lever efter den principen, menar du? Att om man är säkra för det osäkra.
Ja, just det. Då kan vi inte göra någonting. Och så vad man måste göra är ju en sannolikhetsbedömning i alla lägen. Liksom. Och om man då så att säga har ganska mycket kunskap om strålning, vi har relativt mycket kunskap i alla fall, vi har kunnat testa det jättemycket i djurförsök och så här, då kan man säga så här, att det finns ingen som helst anledning att tro att det här är skadligt, inte ens på 30 års sikt. Då kan man ju så att säga, eller då måste man rimligen våga. Och det har ju några gånger i världshistorien lett fel. Vi har haft, vad hette det här, neurosedynskadade barn till exempel. Man visste inte att det skulle ge upphov till de skadorna. Det är ju en fullständig katastrof, men i 99,9% av fallen så är det ju inte det.
Mm.
Annars skulle vi aldrig kunna prova ett nytt läkemedel någonsin.
Du har en massa olika tips och tankeexperiment och sånt där i boken. Och så du talar om det här reductio in absurdum. Det vill säga man tar ett påstående eller någonting och så tar man och leder det vidare, tolkar det liksom ganska extremt för att se var man hamnar.
Det reductio ad absurdum är ganska kul för att det är väldigt användbart. Och vad det egentligen betyder är att om jag ska pröva rimligheten i ett påstående, om jag känner mig skeptisk, det här kan nog inte stämma. Då, metoden går då ut på att jag antar att det stämmer och ser vad det leder till. Och om det leder till så att säga absurda konsekvenser, då börjar jag tro att det inte stämmer. Och det exemplet jag har, det är det här klassiskt från New Age-kulturen eller från, du vet, här nätverkspyramidföretag som går runt och säljer konstiga saker. Så jag har det exemplet att någon säljer en liten kristall som du kan lägga i bilen för då drar den 10% mindre bensin.
Mm.
500 spänn, knacka dörr.
Var ska den ligga i bilen?
Den ska ligga i bakluckan.
Aha, okay.
Ja. Och det låter ju inte så troligt, men hur kan jag liksom övertyga mig själv om att det inte är troligt? Jo, jag antar att det stämmer. Så tänker jag så här, okej, här är det en kille som går runt och säljer de här kristallerna för 500 spänn. Det här borde ju ett stort bilföretag vara beredd att betala miljarder för, eftersom om de sätter in det här som default, alltså som standardutrustning i sina bilar, så kommer de dra mindre bensin än alla andra bilmärken av motsvarande sort. Det är ju en otrolig liksom marknadsmässig fördel. Hur kommer det sig att den här killen inte har sålt den här upptäckten till dem, va? Och då tänker, då kanske man frågar honom sen, nej men jag är inte ute för att tjäna pengar, jag vill bara göra en god gärning. Ja men varför då? Knackar du dörr och säljer för 500 spänn styck och så vidare. Mm. Och varför har det här inte varit breaking news? Eller ett annat exempel.
Ja men du, tror inte kristallvännerna säger så här, jo men de som, alltså oljebolagen, de vill ju inte att man ska kunna spara bensin på det här viset. Så att de har liksom trätt in i det här på något vis och stoppat möjligheten av att
det sprider. Jo men hur skulle de stoppa det va? Det är en fri konkurrensmarknad alltså. Ett nytt bilmärke kan ju strunta i oljebolagen på den punkten.
Och ändå, du menar att alltså, det är inte en enda stor konspiration mellan alla bilföretag och alla oljebolag alltså?
Nej, det är ju inte det. Va? Men många sådana här new age tror nog.
Hur vet du det? Det kan du inte bevisa.
Att... Nej, kan inte. Går inte bevisa. Går inte bevisa att jultomten inte finns heller. Men det är alltså reductio ad absurdum. Alltså att reducera det till en absurditet. I latin. Mm, mm. Det är väldigt användbart faktiskt alltså. Mm. Som tankemetod eller tankeverktyg.
Mm. Har du så öppet sinne så att du ibland när du liksom gör en sån här tankeprocess så kommer du fram till någonting som du inte trodde att du skulle komma fram till?
Ja, det har hänt. Men jag kan inte komma på ett exempel. Nej. Just nu. Men det har nog hänt.
Ja. Ja, det är så att det här med vetenskap, kunskapsteori, kritiskt tänkande och filosofi och sånt där, ja, det drar igång i början här. Det borde ju egentligen de flesta som har gått skola och gymnasium ha stora delar av det här i sig,
man
som vuxna personer.
Man skulle gärna vilja tro det, men jag tror tyvärr inte det. Alltså, jag tror inte att man lär ut detta i gymnasiet, om det inte är en och annan väldigt ambitiös lärare. Jag har fått rätt många mejl från lärare som har läst den här boken och som just tackar för den delen i boken, va? För de kommer använda det i sin undervisning. Och det är ju jättekul, jag blir jätteglad för det.
Så har du äntligen skrivit en lärobok?
Ja, jag har visst gjort det alltså. Magister Sturmark. Ja. Nej, men det behövs definitivt. Det borde ingå i varje grundläggande gymnasieutbildning att kunna tänka kritiskt och klart, kort sagt. Och att förstå vad vetenskap är, va? Det här med falsifierbarhet och testbarhet och sådär. Det finns ju otroligt många människor som tror att att liksom, det går bara att säga vad som helst, så är det en vetenskaplig teori. Och det finns många människor som tror att en teori är någonting svagare än ett faktum. Va?
Det hörde klassiska... vi i radio för ett tag sedan, när ordet teori användas på... Ett...
Klassiska kreationistargumentet att evolutionen är ju bara en teori. Ja, men allt är en teori. Det finns ingenting som inte är en teori, så att säga, i den meningen. Än en gång, vetenskapen bevisar ingenting. Vetenskap har aldrig någonsin levererat bevis. Den levererar bara evidens eller belägg. Bevis finns bara inom matematiken.
Då finns det en del människor som har vilselett andra människor om vad vetenskap är för någonting.
Ja, och dessutom så tror då en del människor att jaha, finns det inga bevis inom vetenskap? Ja, då kan vi inte lita på den överhuvudtaget. Och det är ju helt felaktigt.
Ja, oh, där ser du. Till och med klarläggande kommer leda till nya missförstånd. Ja, jag kollade på första meningen i förordet här. Så...
Har du hittat stavfel redan, eller?
Oklart, men det står så här. Ju mer man beaktar tillvaron, desto mer förunderlig framstår den. Jag kommer att tänka på, du säger beaktar, det ska inte vara betraktar alltså. Eller?
Ja, det där har väl inte jag skrivit, va? Nej, det är Lena Andersson som har skrivit, förstår du, i sitt förord.
Ja, då är det knappast felskrivet.
Nej.
Men jag bara nej, just det, det är Lena Andersson som har skrivit. Ju mer man beaktar tillvaron, desto mer förunderlig framstår den. Det är en vacker mening.
Det är en mycket vacker mening. Okej, nu måste vi tänka lite här. Vad är skillnaden på beakta och betrakta? Beakta är ju att man tar hänsyn till, förhåller sig till, medans betrakta är mer passivt, tänker jag, spontant.
Ja, samtidigt så... För att kunna beakta tillvaron så måste man ju åtminstone ha uppfattat den till att börja med för att sen kunna förhålla sig till den.
Men visst känns det mer aktivt att beakta än att betrakta?
Mm.
Jag måste fråga Lena faktiskt om vad hon menade exakt.
Och jag tror att jag skulle göra det själv i den här ordningen, att jag först betraktar och när jag gjort det ett tag så är jag beredd att gå in i beaktandet.
Ja, exakt.
Det märkvärdiga med ordet, de betyder någonting. Ja, det får inte bli hur lång den här podden
men Lena säger en annan väldigt klok sak. Hon säger så här, vi kan aldrig fly förnuftet om vi vill leva i en anständig och human värld. Och det tycker jag verkligen är tänkvärt, för att det är precis det jag försöker säga i den här boken. Att vi måste liksom återupprätta förnuftets roll. Va? Därför att världen är på väg in i en psykos just nu, va? Med detta fanatiska slaktande och terrorattacker och demonutdrivning i Afrika och New Age-föreställningar om chemtrails och konspirationer och du vet. Det är inte sunt alltså. Alltså det är inte psykiskt sunt. Världen mår inte bra rent psykiskt just nu. Om man nu får tala om världen som ett kollektivt psyke. Och då menar jag det metaforiskt.
Aha.
Vill jag bara understryka. Alltså ingen tror att jag gått och blivit new age det här.
Det här är alltså podden på tiden Nepotism Extra. Om Christer Sturmarks bok Upplysning i det 21 århundradet. Du, i andra delen då, som handlar väldigt mycket om debatten i Sverige, religion som spårar ur och kreationism och flum och sånt där. Du finns ju själv med i många av de här debatterna. Du är en aktör och bråkmakare och har polemiserat och fått kritik och så vidare. Tycker du själv att du är en riktigt hederlig och så gott som felfri debattör i den allmänna debatten?
Jag tror att
jag... Ärligt gärna.
Ja, jag ska försöka. Alltså, jag tror för det första att jag har lärt mig under 10 år ganska mycket. Så att mina uppfattningar har säkert nyanserats i en del fall, men också förstärkts i andra. Jag har säkert sagt saker som jag ångrar eller borde ångra om jag hade kommit ihåg dem.
Har du någon inre sensor som säger, det där var jag precis på väg och planerat att säga, men... Det vore ju dumt eller onödigt. Nu är jag på fel spår, nu är jag för aggressiv eller nu låter jag nedlåtande. Har du en sån inre sensor?
Ja, jag tror det. Alltså, det är klart att det finns saker som jag låter bli att säga. Men sen är det, om jag ska vara riktigt ärlig, så är det så att ibland blir jag ju också riktigt förbaskad på religiös fundamentalism. Alltså, jag har debatterat med Kristna Värdepartiet nyligen, som ju är det kanske mest konservativa parti vi har i Sverige. Du vet, de vill ha totalt abortförbud och de vill... ta bort förbudet mot barnaga och såna saker, då blir jag rätt förbannad. Därför att det är så otroligt kränkande. Deras agenda är så kränkande mot kvinnor, mot homosexuella och så vidare. Och så vidare. Så att där finns det ingen anledning att liksom mysa med det, tycker jag. Samtidigt vill jag säga att under de 10 år jag har varit aktiv i den här debatten, så har jag ju lärt känna människor, religiösa människor, representanter för religiösa riktningar och sådär, som jag har mycket stor respekt för och som har blivit vänner, goda vänner till mig. Så att det går åt båda hållen.
Varför har du respekt för en del människor som tror på saker och ting som du absolut inte kan tro på?
Därför att det finns sådana människor som är oerhört intellektuella och oerhört kunniga och oerhört förnuftiga och som resonerar väldigt klokt utifrån sin världsbild. Sen delar vi ju inte vissa fundamentala axiom i den världsbilden, och därför kommer vi till olika slutsatser. Men de resonerar intellektuellt hederligt. Och det tycker jag är det avgörande kriteriet. Om man är intellektuellt hederlig eller inte.
Och är de så även när de träffar dig?
Intellektuellt hederliga? Mm. Ja, jag tror det. Jag upplever det så.
De tycker att det går att umgås med dig och tala med dig.
Ja, men det får du fråga dem.
Det finns någon som tror liksom att alla som är religiösa i Sverige, de liksom undviker herr Sturmark.
Ja, nej, så är det inte. Och jag blir ju med jämna mellanrum inbjuden till pingstkyrkor och andra kristna församlingar. Tyvärr ingen muslimsk församling ännu, det är lite tråkigt. Men jag var nere på Öland för något år sedan på sån här sommartältvecka, pingstkyrko, du vet... Och debatterade med någon pastor där i ett riktigt sånt där, vad heter det, pingstkyrkotält, du vet, av den gamla skolan. Det var en upplevelse, kan jag säga, med gospelsång och grejer. Det var jättehäftigt, och vi hade en tuff debatt, men ändå med glimten i ögat. Och det var rätt kul, för det kom fram församlingsmedlemmar till mig efteråt och sa så här att, ja, det var roligt att se dig. Alltså, jag har ju bara sett dig på tv och läst och skrivit. Och du var ju mycket trevligare i verkligheten än vad vi trodde. Och då insåg jag så här, det är oerhört tacksamt att börja så långt ner på minus. För man behöver inte göra så särskilt mycket för att framstå som trevligare än vad de trodde.
Ja, jag har ibland en känsla av att...
Svårare för dig, va? Som alla tror så gott om från början. Då måste du verkligen prestera. Jag behöver inte prestera.
Nej, det är mycket, mycket tuffare för mig. Ja, just det. Ja, vi ska nog runda av snart, men jag
tycker
tänkte,
du? Ja, tänk vi fortsätter en timme till.
Ja, just det är 500 sidor. Ja. Men ska folk inte köpa boken om de inte har gjort det? Ska de lyssna på podden istället för att köpa boken?
Nej. Köp boken.
Men, jag tänkte på en sak. Det är ju då, även, det här är ju inte en enda lång plädering för sekulärhumanismen. Det är det faktiskt inte. Det är ju inte humanisternas ordförande som skriver, utan det är ju författaren Christer Sturmark.
Ja, det är det. Det är en plädering för upplysning.
Ja, men det finns en hel del om hur ett samhälle borde se ut för att vi inte ska slå varandra i huvudet och fatta beslut baserat på vidskepelse och sånt där. Och det beskrivs ju ofta som att det är ett sekulärt samhälle eller en sekulär stat i alla fall. Det är redan där har du en diskussion. Men och jag tror att rätt många människor uppfattar det som att du och jag och humanisterna vill ha ett samhälle som är specialgjort för att passa humanisterna bäst. Mm. Och det förstår man ju att de tycker att vi ska byta ut ett, ska vi säga, semikristen stat, byta ut den till en sekulär humanistisk stat. Mm. Det tror jag är, och min uppfattning är att det är en missuppfattning. Men det är nog väldigt lätt att ordet sekulär finns ju med på båda de här ställena. Har du tänkt på den här komplikationen?
Nej, men det är lite tyvärr begreppsförvirring. Alltså, sekulär humanism är ju namnet på själva livsåskådningen. Och det är ju ett internationellt namn, secular humanism, som betecknar en naturalistisk livsåskådning och sådär. Medan sekulär stat säger ju bara att alla livsåskådningar ska kunna samexistera på lika villkor.
Och då, men det betyder ju... Ja. Okej, det betyder framförallt skulle det vara så att staten är marinerad med religiösa föreställningar och religiös makt, så ska det bort, det ska avvecklas.
Ja, just det.
Eller hur?
Ja.
Jag tror att det kan uppfattas som att, och istället ska det gå in en massa sekulärhumanister och sätta sig och påverka myndigheter och stat.
Nej, men alltså, vad vi pläderar för är inte en sekulär humanistisk stat, utan en sekulär stat. Det vill säga att staten ska vara helt livsåskådningsneutral. Däremot så kommer ju aktörerna, politikerna, de måste ju argumentera utifrån den övertygelse de har. Och den kan vara religiös eller icke-religiös. Men det måste vara de goda argumenten som vinner, inte hänvisning till heliga skrifter. Det är egentligen det som
är grunden. Så din favoritstat ska vara lika taskig mot humanisterna som mot muslimerna?
Ja, inte taskig mot någon deras skulle jag säga. Lika lite taskig.
Okej, exakt samma taskighetsnivå, det vill säga lika behandling.
Lika behandling.
Ja, av alla.
Däremot ska man ha klart för sig att det är naturligtvis så att om du frågar mig, skulle jag vilja att alla människor var sekulära humanister? Då skulle jag säga, ja, jag tror världen skulle bli bättre. Än idag.
Om alla tyckte och trodde likadant.
Om alla var sekulära humanister. Nej, men
lite ensidigt,
ja,
kanske.
Men vänta nu. Om alla hade, alltså om alla lät förnuftet styra och inte hade föreställningar om gudomliga dogmer eller religiösa dogmer, va? Sharia-lagar eller katolska antiabortlagar och så vidare. Men observera att det kan man bara uppnå med goda argument. Alltså jag sitter gärna ner och pratar med en person och förklarar varför jag tycker det är rimligare att vara sekulär humanist än katolik eller pingstvän eller muslim eller vad det nu kan vara, eller buddhist. Men det sker med argument i det goda samtalets anda, va? Den påverkan är i goda samtalets anda. Medans staten ska vara sekulär, det vill säga vara frikopplad från religiösa dogmer och urkunder som grund för sin lagstiftning. Och det är två olika saker.
Är den idén en direkt följd av principen om religionsfrihet, eller är det liksom säga lite extra utöver det?
Nej, jag skulle säga, ja, det där är komplicerat, för jag skulle säga religionsfrihet är en självklarhet, rätten att tro vad som helst. Men religionsfrihet i bemärkelsen att vilka handlingar som helst ska vara tillåtna, det ställer jag inte upp på. Jag accepterar inte att man ska få agera hur som helst i kraft av sin tro, men däremot tro hur som helst ska man få göra. Så i den meningen så är det okomplicerat. Men nu ska vi se, vad var det du frågade? För nu tappade jag bort en del av frågan som jag ville säga något om.
Ja, jag kommer inte ens ihåg nu.
Okej. Nej, men så tänker jag om det i alla fall. Så religionsfrihet är en självklarhet, men många tolkar den ju som att man ska få agera hur som helst, och det ställer jag alltså inte upp på, va? Jag kan inte acceptera förbud mot blodtransfusioner på barn för att man är Jehovas vittnen, va? Eller att vissa stadsdelar i samhället ska få ha egna sharia-lagar som det finns i vissa länder.
Det var just om den här idén om den sekulära staten, om det så att säga ingick egentligen i religionsfrihetstanken, eller om den var, det var det jag kommer att fråga nu, eller om det var någonting utöver det, om det är någonting mer än religionsfrihet då. Men det kan vi återkomma till en gång, och det kanske man skulle ha ytterligare några.
Men nu vet jag vad jag tänkte på som jag tappade bort. Det är ju så här att det räcker inte riktigt med en sekulär demokratisk stat om man med demokratisk bara menar majoritetens beslut ska gälla. Därför att du skulle ju kunna ha en situation där en majoritet i riksdagen röstar igenom fängelse för homosexualitet till exempel. Då kan man säga att det är ju i någon slags strikt mening ett demokratiskt riktigt beslut, men det är inte i moralisk mening ett riktigt beslut. Så att det går liksom inte att definiera en demokratisk stat minimalistiskt som bara att den uppfyller liksom någon slags majoritetsbeslutsprincip, va? Utan demokrati, i alla fall för mig, nu talar jag utifrån hur jag ser på det, innefattar också synen på universella mänskliga rättigheter som inte får kränkas. Är du med? Så att ett beslut kan vara i strikt mening demokratiskt fattat men ändå moraliskt oacceptabelt, skulle jag vilja säga.
Och det var det sista som du fick säga i extra podden på tiden om din bok Upplysning i det 21 århundradet.
Då tackar jag för det.
När kommer nästa bok?
Oj, det dröjer. Jag är ju bokförläggare till vardags, så jag ska förlägga ett antal andras böcker först.
Hör oss igen snart i podden på tiden. Hej då.
Hej.